Guds frid och välkommen att åter en halvtimme vara med här och lyssna i närradion. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag har några program tidigare försökt att tala lite om liknelserna som finns i Matteus 13. Det finns så mycket i Guds ord man skulle kunna läsa om och förkunna om och lära sig utav. Men jag har försökt att ta de här liknelserna för att i någon mån bringa klarhet för människor som kanske inte har kunskap om de här sakerna. Det är ju en massa liknelser som talar om himmelriket. Himmelriket, vilket är det rike som är på jorden och som utifrån det så kommer Guds rike att bildas. Men medans vi är på jorden så finns det ting som gör att det ser förvirrande ut för många. Och jag har försökt att förklara genom de här liknelserna hur det kan se ut som det gör i kristenheten. Nu ska jag inte ta allt för mycket tid, men vi kanske ska repetera lite om vad det handlade om, de här liknelserna i Matteus 13. Första liknelsen handlade ju om sådden, en såningsman som sådde. Och då har vi konstaterat att detta var Jesus som sådde sitt ord. Och att det då fanns olika jordmåner, vilket gjorde att det fick olika resultat, den här sådden, i människornas liv. Den andra liknelsen handlar också om en såningsman och en sådd. Men i den liknelsen så är sådden rikets barn, konstaterade vi. För att Jesus själv ger ju uttydningen av sina liknelser i Matteus 13. Rikets barn som gick ut med evangelium och ett budskap ifrån Gud, vilket resulterade då i olika församlingar eller bildandet utav kyrkor, kan man säga, som växte upp. Också naturligtvis enskilda människors frälsning handlar ju om. Men vi tittade på det där hur det kan då bli någonting helt annat. Därför att också ovännen gick ut och sådde. Det vill säga ondskans barn kom med ett annat budskap, ett liknande budskap, som gjorde att det blev olika resultat. Och detta lät Gud vara, att det får växa tillsammans till tidens slut och det ska skiljas åt. Sen läste vi om den tredje liknelsen som var den här kryddväxten, senapskornet, som resulterade i en växt, men som också blev ett stort träd där fåglarna kunde bosätta sig, vilket vi konstaterade var då onda läror, onda andar kunde få sin tillhåll där. Och så var det ju verkligen inte meningen att det skulle vara. För det fjärde så fanns en liknelse som handlar om kvinnan som blandar i surdeg i mjölet. Och vi talade om detta, att det handlar om gammal deg som man blandar i mjölet. Man syrar degen, det blir någonting gammalt och surt. Och det blir inte det resultat, det rena, osyrade brödet som det var meningen att det skulle bli av det här mjölet. Det är traditionerna, det är gamla uppfattningar som så lätt blandas in när någonting nytt håller på att bildas. Någonting ska komma till. Detta var då fram till vers 33 i det här kapitlet. Och i 34 versen så står det: allt detta talade Jesus i liknelser till folket. Och utan liknelser talade han inte till dem. Ty det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sa: jag vill öppna min mun till liknelser, uppenbara vad förborgat har varit från världens begynnelse. Och därefter så lät han folket gå och gick själv hem. Och hans lärjungar träder då fram till honom och begär att han ska uttyda för dem liknelserna. Och så gör han det. Och det har vi läst. Men sen kommer det så här. Han säger att ja, i 41:a versen säger människosonen ska då sända ut sina änglar och de ska samla tillhopa och föra bort ur hans rike alla dem som är andra till fall och dem som gör vad orätt är och ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Då ska de rättfärdiga lysa så som solen i sin faders rike. Den som har öron han höre, säger Jesus. Det handlar om att ha sina öron öppna och höra, verkligen förstå vad man hör och ta emot det och låta det sjunka in. Sen talar han ytterligare liknelser i det här kapitlet. I vers 44 skriver han så här: himmelriket är likt en skatt som har blivit gömd i en åker och en man finner den men håller det hemligt. Och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åken. Ja, är han som finner en skatt, i en åker. Och i sin glädje går han bort och säljer allt vad han äger och köper den åken. Ja, den liknelsen kan man ju fundera på, men jag tror att detta handlar om Jesus själv. Han ser att i mänskligheten, i världen som är åkern, så ser han en skatt fördold. Han vet att det finns gömt där någonting underbart. Och han var ju den som gav allt, som lämnade himmelens härlighet och gick ner på jorden för att han skulle vinna denna skatt i åkern. Och i sin glädje går han bort och köper hela åkern. Alltså, Guds nåd har ju uppenbarats till frälsning för alla människor. Alla människor har möjlighet att få detta. Han har köpt hela åkern. Han har köpt hela mänskligheten. Men det är bara de som tar emot som verkligen är den här skatten som han har funnit. Och det står ju om att det handlar om en hemlighet som har blivit uppenbarad, skriver Paulus om i sina brev. Så att denna hemlighet fanns inte, den har varit förborgad, men den har nu blivit uppenbar, skriver Paulus. Och det är ju någonting som Jesus har uppenbarat för att han har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. I Kolosserbrevet så står det i 1:a kapitlet. Så här skriver han, evangelietjänare, eller i 24:e versen står det: nu gläder jag mig mitt i mina lidanden, skriver Paulus, för er, vad som fattas i det mått av Kristus bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är församlingen. Ty dennas tjänare har jag blivit i enlighet med det uppdrag av Gud som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt ska för er förkunna Guds ord. Den hemlighet som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold, men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga. Ty för dem ville Gud kungöra hur rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet vilken är Kristus i er, vårt härlighetshopp. Och honom förkunnar vi för vår del i det vi förmanar var människa och undervisar var människa med all vishet för att kunna ställa fram var människa så som fullkomlig i Kristus. Och för det målet arbetar och kämpar jag i enlighet med hans kraft som mäktigt verkar i mig. Denna hemlighet hade denna som köpte åkern upptäckt, den här hemligheten, och han köper åkern. Sen står det i Matteus 13:45, så står det så här: ytterligare är det med himmelriket så som när en köpman söker efter goda pärlor, och då han har funnit en dyrbar pärla går han bort och säljer allt vad han äger och köper den. Här var det en som fann en god pärla, och det står ingenting om att det är någon hemlighet Men han ser sån dyrbarhet i denna pärla så han säljer allt vad han äger. Han sökte. Människor kan ju vara sökare. Och det står att den som söker, han finner. Och finner man då denna pärla, denna underbara, detta underbara frälsningserbjudande och tar emot det och förstår värdet utav vad som finns i evangelium, i denna, denna härlighet som erbjuds oss i Kristus, då är villig att försaka allt för att få denna härlighet. Det handlar ju om att försaka sitt liv. I Matteus 16 så står det så här. Den som vill, nej, så här står det i 16 och 24. Därefter sa Jesus till sina lärjungar, om någon vill efterfölja mig så försakar han sig själv och tager sitt kors på sig, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa giva till lösen för sin själ? Den som verkligen förstår värdet i evangelium är villig att försaka sig själv. Det står om det i Lukas 9 också. I 9:e kapitlet i Lukas. Vers 23. Och han sa till alla, om någon vill efterfölja mig så försakar han sig själv och tager sitt kors på sig var dag, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller själv går förlorad? Det är ju ett parallellställe till detta i Matteus som jag läste. Men här handlar det om att förstå verkligen värdet i evangelium, hur oerhört vilket oerhört erbjudande det är att fatta detta evangelium. Jag ska titta i Efesebrevet som beskriver det här så oerhört, vilket dyrbarhet detta är. Det står ju verkligen där i Efesebrevet 1 om denna oerhörda erbjudande som vi har fått. Och Paulus han skriver om det här. Och min bön är att vår Herres Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig. Och att han må upplysa era hjärtans ögon så att ni förstår hur dant det hopp är, vartill han har kallat er. Hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på oss som tror. Allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft varmed han har verkat i Kristus, i det han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas. Icke allenast i denna tidsålder, utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter och honom gav han åt församlingen. Till att vara ett huvud över allting åt församlingen. Till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Vi behöver få visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om Jesus. Att vi förstår detta erbjudande han har. Tänk den rike mannen som kom till Jesus och Jesus säger till honom, ett fattas dig ännu, sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga, kom sedan och följ mig, då ska du få en skatt i himmelen. Och denna mannen var tragiskt, han hörde bara det första, att han skulle sälja allt vad han äger, han hörde inte det sista erbjudandet, då ska du få en skatt i himmelen. Kan du fatta att det är så oerhört mycket mera värt än allt vad han ägde här i den här tiden. Det är tragiskt att han inte hörde de sista orden, inte tog dem till sig, så att han förstod att detta som Jesus sa var ett oerhört erbjudande till honom. Detta att ta emot evangelium, bli frälst, satsa sitt liv på någonting helt annat. Det är det handlar om, att försaka sitt liv. Det är ju att man satsar sitt liv på någonting helt annat. Någonting som är så oerhört mycket mera värt än det som erbjuds oss här i tiden. Tänk att vi måste ha blicken riktad bortom den här tiden, in i evigheten. För att vi, ju mer vi vandrar Jesus och detta blir mer och mer levande för oss, så förstår vi hur lite det är värt. Det som varar här i tiden, det varar ju en kort tid och sen är det över, sen är det borta. Men det som är bortom tiden i evigheten, det är ju för alltid kvar, för all evighet kvar. När vi har satsat på det, då har vi vunnit en oerhörd skatt, en oerhörd rikedom. Då har vi fått den här pärlan som det står om i Matteus 13. Då har vi försakat det vi har här i tiden, men vi har vunnit den här dyrbara pärlan. Och sen är det en liknelse till. Och det står så här: ytterligare är det med himmelriket så som när en not kastas i havet och samlar ihop fiskar av alla slag. När den så blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det också ske vid tidens ände. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska vara gråt och tandagnisslan. Har ni förstått allt detta? Det svarade honom ja. Man kan ju fundera om de verkligen hade förstått allt detta. Men de trodde det. Och många gånger är det så med oss också, att vi tycker och tror att vi har förstått allting. Men denna not som kastas ut, det tror jag är just evangelium. Det är det frälsningserbjudande som går ut i hela världen. Den kastas ut i havet, vilket är människohavet. Och det samlas ihop av många fiskar. Alla fiskar kommer ju inte i en not när man kastar ut den i havet. Men många gör det, och när noten var full så drar man upp den branden och skiljer de onda, de dåliga fiskarna från de goda fiskarna. Och här handlar det ju då om att man skiljer det som inte är någonting värt. Det skiljer man bort ifrån det som är dyrbart och värt. Det handlar om människor ska ta emot evangelium. Det är ju de här liknelserna vi har läst om, så visar det ju att det är så olika mottaglighet i människor. Och med de här programmen så har jag velat bringa lite klarhet i att det verkligen inte är kristet, allt vad som kallar sig kristet. Allt är inte rent som ger sig ut för att vara det. Och därför så är det väldigt, väldigt viktigt att vi förstår att kunna skilja från vad som är vad. Att vi lär oss förstå och kunna bedöma. Och det vi har att belysa med, det är ju Guds ord. Om det stämmer med Guds ord. Och så har vi den helige ande. Och vi får be till Gud om en andebedömningens gåva. Så att vi kan bedöma. För det står ju i första Johannes brev. Att tro inte var och en ande. Utan pröva andarna. Står det i första Johannes brevs fjärde kapitel. Mina älskade, tro inte var och en ande, utan pröva andarna hurvida de är av Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och så vidare. Så att vi ska verkligen lära oss att förstå att allt det som kallar sig kristet är inte det. Och alla som utger sig för att vara profeter är inte det, de är falska. Och då kan vi komma rätt. Vi måste vandra i ödmjukhet och i att söka sanningen, söka den rätta vägen. Det står ju att vi ska kämpa för den tro som en gång för alla är den tro som en gång för alla är meddelad åt oss. Ja, och det finns en möjlighet att bli bevarad och komma rätt även i den här tiden. Vi får fortsätta kämpa, vi får hålla oss till Guds ord, vi får vara noga med det. Därför att Guds ord är just givet för att vi ska kunna få vägledning. Det står ju att Guds ord är våra fötters lykta, ett ljus på vår stig. Och en lykta den lyser så vi ser nästa steg. Vi behöver inte se en autostrada framför oss, men vi behöver se nästa steg vi ska ta. Då kommer vi rätt om vi låter ordet vara lyktan som lyser för oss och visar oss vägen vi ska gå. Och att vi kan vandra i ödmjukhet men också i fasthet. Att vi är befästa i den sanning som Gud har gett oss genom sitt ord. Att vi är rotade och grundade i sanningen som det står. Så kommer vi inte fel. Och vi kan förstå att Gud har sett allt detta i förväg. Han visste det och därför så har han gett oss de här liknelserna för att vi inte ska bli förvirrade i den här tiden. Det är så viktigt att vi tar till oss den kunskap vi kan få i Guds ord. Så behöver vi inte vackla därför att det är så mycket som försöker få oss på fall. Utan vi kan stå, vi kan fortsätta gå. Även om människor faller till höger och vänster om oss så kan vi fortsätta gå. Må Gud välsigna dig att verkligen finna vägen i den här tiden och gå den rätta vägen. Gå och i tro på honom och satsa på det som är där ovan. Ha vårt sinne vänt till det som är där ovan. Det finns inget i den här tiden och världen som är värt lika mycket som detta som Jesus erbjuder oss i evangelium. Må Gud välsigna dig, så fortsätter vi att en annan gång göra ett nytt program, så får vi se vad Gud lägger på vårt hjärta att tala om den gången. Må Gud välsigna dig, så hörs vi igen. Amen.